Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
A lot can happen in 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Där är vi igång som vi säger, och staplarna ser fina ut som vi sa 2019 någonting, och det rör på sig och det är en gråmulen sån här 4 plus dag i Stockholm åtminstone. Jag heter Marcus Jorginho Biro.
Missa straffa.
Tar vi sen. Och sen har vi ju Henke och Filip med oss och hoppas att helgen har varit till belåtenhet för er alla. Vi tänkte att vi skulle kasta oss över. Vi börjar ju med Sverige Spanien såklart, eller Spanien Sverige.
Ja.
Om vi tar, ja men förutsättningarna blir ju Spanien, Sverige behövde vinna, Spanien har aldrig förlorat en enda match tror jag hemmaplan i VM-kvalsammanhang. Och det trummades in från media med en skrämmande regelbundenhet i början så att vi skulle förstå det tuffa och svåra i det. Sen när man såg första halvlek tänkte man att det är jävla spanska laget, det är ju ett sopgäng. Det är det ju inte. Men ja, om vi tar det en och en då, vem vill börja liksom själva, helikopter.
Börjar du?
Nej, ska jag börja?
Ja.
Ja, okej. Nej, men helikopterperspektivet på, jag är så jävla trött på Spanien. Alltså jag är så jävla trött på den. Det är ett osexigt, det är ett halvmediokert. Nu måste du sätta med spanska mått mätt nu.
Ja, ja.
För att de har 45 briljanta spelare att välja på varje position. Men de väljer konstigt. Det är stabbigt, det är långsamt. Backe var inne på det, han var ännu surare än jag. Att de hela tiden, de kan inte ens kontra. De måste ha 10 man framför, de slår sina kortpassningsbel. Jag vet Kim Källström var inne på det, sa att de får mycket oförtjänt kritik av sådana amatörer. Sa han inte, men underförstått som jag som bara muttrar. Men samtidigt så Kim hade plockat fram statistik på att de gör ju rätt mycket mål och de är effektiva och bra sådär. Jag tycker att det är så jävla tråkigt att titta på. Jag är så trött på det. Det är så färdigt. Det är så klart. De har inga profiler. De har inga... Alltså jag satt och kollade på det och försökte komma ihåg det, hur de såg ut, vad de hette, hur de rörde sig. Det var han, en unge nian där. Första 20 var han bra. Nu har jag glömt namnet på det.
Bara för,
tack. Han var ju bra. Liksom. Där ser man ju. Det är ju gamla Spanien. Men man hela tiden lever i någon sorts preferens. Jag kommer ju tillräckligt gammal så jag kommer ihåg hur Spanien såg ut innan den här revolutionen kom 2008 när de slog ut Italien i EM och vann allt under några år där. När de fick till det här och vann EM 08, VM 10, EM 12. När de fick ihop Spanien som kollektiv och sådär. Innan var de ju så här.
Profillösheten.
Ja, det är ju otroligt. Ja, om de nu har 45 spelare som de pratar om på varje position att välja på. Hur kan de plocka ut de här?
Men det är väl inget temperament eller i laget?
Nej, exakt.
Riktigt.
Ja. Finns inget temperament
överhuvudtaget. Och det har väl alltid funnits. Nu när Ramos är borta så känns det ju bara så här.
Nej, men det är
ju
ingen
sån.
Det finns ingen spanskt i det. Så står de och slår sina jävla kortpassningar. Men de kommer ingenstans. Och så har vi ett lag som Sverige då som gör det bra förvisso. Och är ju väldigt organiserade och effektiva. Och de har inga nycklar att lösa det med Spanien. De har tur som tar sig vidare från den här matchen alltså.
Det är ju Sveriges oskicklighet.
Ja, mycket mer än Spaniens skicklighet.
Ja.
Alltså Morata, jag satt ju och jinxade där. Kan jag säga det då i våran interna chatt där. Han håller ju på att missa det med. Han har ju lite tur som får upp den där. Bara, det är fan inte långt bort att han får den över ribban alltså.
Sen är ju inte 0-0 spelat någon roll. Men...
Men det betyder ju en hel del.
Ja, Gavi, ja. Som du sa, född 2004. Jävla sjukt.
Det är också sjukt. Men han var ju bra.
Mast. Det här är inget... Han är ju en talang utöver det vanliga, absolut. Men det är så många, Barcelona, men det är bara rakt in.
Innan också, bara kort, Filip. Alltså bara också det där liksom ticka-tacka som jag pratar om. De håller ju det, och det ser okej ut. Och de spelar små kvadrater och små trekanter med sitt passningsspel, men de kommer ingenstans. Sen när de ska slå något längre, svårare bara, då missar de väldigt ofta passningarna.
Ja.
Och skapar ju inte en enda jävla målchans i 80 plus liksom.
Ja, men det är ju svårt mot Sverige framförallt också. Nu har inte jag kollat på dem så mycket.
Inte speciellt jävla bra mot Grekland borta.
Jag tycker att Olof Lund ändå dunkade ut det bra inför att man aldrig förlorat ett VM-kval hemma. 60 matcher har varit, 50 vunna, 10 kryss.
Ja, det är briljant. Men jag tycker att man måste kategorisera, klassificera och recensera landslag utifrån förutsättningar. Jag har mycket högre förväntningar på ett spanskt landslag. Med tanke på var de kommer från och sådär. Och vilken typ av fotboll de spelar och allt det där. Jag ställer ju mycket högre krav på Spanien på många andra landslag.
Men är det inte också ett sätt, tycker jag, att kontrollera matchen?
Det gör de inte. De har ju tur. De kontrollerar
Sverige,
inte.
Om man kollar Sveriges... Visst, Sverige har chanser, men det är ju mer Emil Forsbergs briljans. Men XG:t utifrån de lägen han kommer till är inte speciellt högt.
Okay.
Så att det är inte att de kommer till solklara målchanser heller i Sverige, utan jag tror att Spanien numera under Enrique har en idé om att man ska ha fortsatt boll jävligt mycket, och precis som Rydström, att det är ett sätt att försvara, att kontrollera bollen. Mm. Att det inte är så jävla sexigt, att han fattar att det här är jag har inga sexiga spelare längre, jag har inte det där som du vill åt liksom. Och då är det så här, vi måste vinna fotbollsmatcher.
Och de gör ju det.
Ja, så den får man ge dem. Men ja, det är ju jävligt tråkig generation. Så kan man väl säga det.
Mm.
Alltså det är ju en maskingeneration. Det är ju, de skulle ju kunna kontra och flera gånger. Det säger ju Hasse Backe. Men de skiter ju i det. Skiter ju kontra. De ställer sig. De vill ju spela mot 10 man. Mm. Det är ju det de vill. De har lägena, men de tar dem inte. Och det är ju taktik.
Ja, någonstans. Sen har det ju varit interna strider i förbund och liknande, för tidigare har det varit tydligt Barca-spår i landslaget. Mm. Sen var det influerat tydligt Real-spår när Real gick starkt. De blir mer och mer liksom globala, har färre och färre spanjorer, vilket gör att det är ett väldigt utspritt landslag om du ser till vilka klubblag de spelar i. Då finns det spelare som spelar i Tyskland och Frankrike och England och liknande. Och det är inte samma styrning. Och Luis Enrique har ju själv fått kritik för hans spel. De dansar inte fram. De vinner gruppen, blir gruppenta, men de dansar inte fram, och det är liksom ett krav med den tiki-takan. För att i den här matchen, de har ju ingen slutprodukt på allt vaggande fram och tillbaka i första halvlek, eller att
det går så jävla långsamt.
Exakt, det är ett lågt tempo, det är oinspirerat, men det är den här vaggningen. Det gnistar aldrig. Det är någon djupledsboll som går mot slutet av matchen som går i djupled, där man tänker att nu måste Morata bara passa över den, och så skjuter han den öppet mål. Han misslyckas med det. Och då känner man sig, ja, men det där är en possession utan slutprodukt. Och det är den som allt som oftast Alexandras Axén är liksom avskyr. Det här är hans absolut största mardröm att titta på. Possession utan slutprodukt. Och då är ju Sverige framme och hugger i första halvlek. Två målchanser. Det som Henke säger, det är skott utifrån, och de smiter precis förbi stolpen. Och man känner väl att den andra, den där Foppa verkligen står nära målet, kanske ska borras in. Men det är ju andra halvlek när man känner att så här, okej, kan något av de här lagen växla upp ytterligare för att på något sätt forcera eller trycka dit den där offensiva kraften som behövs? För en 0-0-ställning är ju Luis Enriques ansikte. Ja, det är så här, vi ska vinna hemma, absolut. Vi ska ta oss vidare till VM, det är den stora uppgiften. Sverige har ju å andra sidan kravet att vinna matchen. Och det är ju då det landar i att Spanien börjar med att byta in Morata och Moreno och gör två ganska offensiva byten. Byter två offensiva, tar in två offensiva. Sverige svarar upp med att ta ut Foppa och Isak, ta in Svanberg, Quaison. Och sen tar man ut Isak i för sig mot Zlatan med sista 20. Och då känner man ju så här att okej, nu fick Claesson byta position igen och Svanberg fick komma ut på en kant. Alla spelar inte riktigt på sina naturliga positioner och man ska hitta Zlatan. Så tänkte jag så här, jag ska kolla exakt när Zlatan får första bolltouch. Och det tar ju 8 minuter. Och det är ju mycket för Spaniens vaggande. Får man inte kontroll på bollen. Sverige har inget organiserat anfallsspel och de kan inte etablera spel. Sista halvtimmen kändes det som att de inte har etablerat anfall överhuvudtaget, Sverige. Och det är då man känner att så här, var det de byterna, var det den offensiva kraften vi hade för att försöka såra dem efter en bra första halvlek där vi står upp verkligen bra med vårt försvar och håller dem borta. De går igenom lagdel, absolut, men de kan inte såra Sverige i första halvlek. Och då känner man att okej, de kan inte såra oss. Kan vi chansa lite? det står 0-0, vi måste vinna matchen. Och jag tyckte inte att vi gamblade nog och skakade fram målchanser. Sen blev jag inte vansinnig, men jag blev riktigt arg när Hasse Backe efter matchen fick frågan om det, man kunde ha gjort någonting mer. Och han sa nej, vi kunde inte göra något mer. Tre bra målchanser borta mot Spanien. Och då kände jag bara, det där går att göra bättre än. Det går liksom.
Jag har mycket att säga om det kort innan Henke där och hugger, men om man ska ändra spelsystem baserat på vad man då tycker att man får fram för talanger i landslaget som då Spanien uppenbarligen gör, så behöver man ju några resultat av det. De håller på att bygga något, de har inte nått det, de åkte ut mot semifinal mot Italien i straff och straffar för just under EM. De kanske har någonting att bygga och någonting bra som kommer bli bra, men då kommer det bli ett helt annat Spanien och då får man väl sådana gubbar som jag vrida om skallen och tänka att det är ett annat Spanien och så där. Jag har fortfarande kvar det gamla Spanien i som dansar undan Italien i EM-finalen 12 med 4-0 och man satt och tänkte, vad fan kommer de här människorna från som vinner turnering efter turnering med 4 års mellanrum. Men det här är någonting annat och som ni är inne på, Henke också där och säger ju, fan, de vinner och de går vidare. De gör ju som Italien gjorde på 90-talet mer, liksom, att det är det här som krävs och så, det är väl det.
Ja, alltså nu kollade jag snabbt bara. De ligger ju och har över 70% possession mot Italien också i EM. De skakar fram liknande målchanser, där får de mer mot slutet och sen gör ju Morata mål i 80:e, 1-1. Sen blir det straffar, uttröttat.
Ja, och så Morata går fram. Då vet man ju vad som är.
Men jag tänker också att så här, jag satt och tänkte under matchen, det är klart att inte Spanien går på för fullt heller. Alltså de trivs ju med att trilla runt boll. De behöver inte vinna matchen. De kan kontrollera det. De kan ha det tempot. De behöver liksom inte forcera. De behöver inte liksom trycka på. För att när det blev farligt för Sverige, det var ju när vi lyckades sno bollen centralt och sen kontra. Ekdal sätter upp Emil Forsberg som drar iväg liksom. Så att jag tror att det också var en del av taktiken som man inte får glömma bort. Man tänker att Spanien ska komma in och liksom bara liksom ösa över i Sverige. Det har de inte gjort på länge heller.
Nej, det behöver de inte.
Men jag bara kort, det är väl det som blir konstigt med att man sen byter ut Forsberg.
Men jag sitter, vi kommer till att byta, tycker jag. Men jag och sitter ju och säger emot mig själv också som vanligt, eller inte vanligt, men det är ju ibland att liksom, ja, plötsligt så ställer jag upp andra kriterier för Spanien än för andra. När jag har just förra veckan har pratat om att det får se ut hur fan som helst i kvalspel, han har mått ta sig vidare. Och det gör de ju.
Ja.
Så att det är ju, ja, jag ska inte gnälla liksom, fan gnäller jag om det här för när jag tycker att det inte ska spela någon roll.
Det hade ju sett annorlunda ut om vi hade slagit i Georgien.
Jag sitter och tänkte på det också nu. Alltså hade man haft den, då hade det ju räckt kryss. Då hade Spanien behövt gå och blivit mer desperata. Då hade Sverige fixat poäng minst alltså.
Ja.
Så det är ju den jävla matchen som...
Det är Georgien och Grekland borta, det är inget snack.
Ja. Ska vi ta, vi måste ju ta byten också då. Vi tar, för nu har jag pratat och varit arg.
Nej, men jag tycker att det blir liksom larvigt av Janne någonstans att säga att han vill ha in friska ben. Och så säger han i nästa sekund, men Emil kanske hade klarat 5-10 minuter till. Men jag vill göra byterna samtidigt för man har bara 3 tillfällen. Ja, men då får du väl vänta med Emil i 5-10 minuter. 5-10 minuter i en fotbollsmatch i slutet av den är ju otroligt mycket tid.
Det
är ju så konstigt att stå och säga det efteråt, tycker jag. När det är liksom den överlägset bästa offensiva spelaren på planen. När vi vet att vi ska plocka bort Isak och Kulusevski. När vi ska sätta in Zlatan och också ta bort liksom Foppa ur den ekvationen. Det är ju bara så här, du tar bort våra bästa offensiva spelare.
Tog han ut Isak, Forsberg och Kulusevski?
Ja, han tog först bort Forsberg och Kulusevski mot Quaison och Svanberg. Och sen tog han Isak mot Zlatan. Och jag kan tycka att så här, kan inte alla spela? Vadå, vi ska vinna, spelar ingen roll om vi vill förlora.
Hur förklarade han det efteråt?
Nej, men han förklarade med att han tyckte att först Foppa då, att han hängde lite, han klarade inte av både offensiv och defensiven, att man ska springa i båda hållen. Men
det
i det här läget...
Orka att springa ett håll om du behöver vinna matcher, stod 0-0 bort.
Ja, det spelar ingen roll, vi måste chansa, vi exakt måste ha bollen på offensiv plan. Halva mer i den här delen av matchen. Då får du byta in liksom på de defensiva positionerna om du inte tycker att de orkar, för de ska ju springa då dubbelt så mycket. Liksom. Att man måste chansa lite, att det ska få svänga lite mer. Du hade säkert liksom Spanien blivit mindre bekväma också, tror jag. Jag tycker att det är jag ställer frågan på min egen Twitter så här, för att Jannes matchcoachning har ju ändå ifrågasatts väldigt ofta, kritiserats, men har den fallit väl ut? Då svarade Douglas Nordenbelt. Ah. Mjällby-profil kan man säga.
Kan man
säga. Men Sverige Slovakien i EM. Pig Quaison som fixar straff. Sverige Polen i EM. Kulusevski kommer in, två assist och sen Foppa. Så det är inte så länge sedan han har gjort sådana byten. Men då är det någonstans där, men sätta in Kulusevski i ett sånt läge. Vi har en matchplan där du vet att du ska liksom vänta till slutet och då ska du göra din försering med Zlatan. Börja med Quaison då istället. Sätt in Kulusevski senare. För att Quaison kan lika bra liksom ställa om. Han kan göra det defensiva jobbet lika bra som Kulusevski kan. Han är inte lika bra i liksom, det tekniska och i liksom kreativiteten framåt tycker jag som Kulusevski. Jag har stora problem med den här matchplanen. Jag har inga liksom problem med att de gör det bra defensivt. Men offensivt, det är inte så bra lägen som jag tror att de själva vill komma till. För att skott utifrån, det är jättesvårt att sätta den därifrån som Emil gör. Läget att ha, det är ett bra avslut. Det är ett svårt avslut från det i straffområdet när den kommer överlång från Ludde Augustinsson. Det är inte heller ett så jäkla högt XG. Det är därför vi inte har liksom, räknat som att vi har så högt XG i matchen. Så att jag tycker det är konstigt att man har den matchplanen man har och man märker att inte spelarna orkar. Sen är det så här, som du säger Biro, man måste våga chansa lite. Och det, jag gillar det du skrev om psykologins kraft på Twitter. Kan du inte dra det?
Nej, men det var ju, de sa ju också i sändningen där att Luis Enrique inför matchen, det mesta handlade ju där för dem om Zlatan Ibrahimovic och hur mer eller mindre, alltså, det är ju den spelare som de har mest respekt för. Och ska man komma ihåg, han sitter på presskonferensen och pratar om honom som det stora svenska hotet. Jag vet ju vilken status Zlatan har i Italien och i resten av Sydeuropa. Den är skyhög. Den har sån högre
än i Sverige.
Den är mycket högre delvis i Sydeuropa än vad den är i Sverige. De pratar om Zlatan med en helt annan oreserverad typ av respekt. Det psykologiska spelet tycker jag att man inte använder sig av när han då kommer in med så lite tid kvar. Oavsett hans fysiska status så håller han minst för 45 minuter. Han ska ju in i paus och stöka till det. Sen om han inte är lika bra som han var för några år sedan så kommer han mentalt ändå sätta en och annan spindel i huvudet på de spanska backarna som kommer gå runt och tänka, fan, där är den där jävla Zlatan alltså. Det där blir ju tufft. Men han får för lite tid på sig och de använder sig inte av det psykologiska tillräckligt bra.
Ska få vara med och sätta ton redan från start i en sån här match.
Ja, allra helst såklart.
Det är
obegripligt att han kommer in
så sent. Sen på tal om Italien så har Gazzetta dello Sport gett högst betyg i hela matchen till Emil Forsberg och lägst till Janne Andersson.
Det är riktigt.
Och så fortsatte det igår, för jag läser headlines, de alltså magiska från Fredrik Pavlidis på Fotbollskanalen. Och då plockar han fram olika, och då börjar med AS-profilen, en spansk journalist som vill tacka Janne Andersson. Och att han förtjänar en betald semester på Marbella i sommar när han tar ut både Forsberg och sen Isak, de två stora farorna. Så att han är ju där och nästan hånar Janne för byterna. Och det är många som fortsätter i liknande och säger att det är obegripligt, så absurt och liknande.
Men så jävla trötta kan de inte ha varit alltså.
Nej,
alltså, det gick nej men inte för så mig, snabbt. För mig är det såg man på så här... Emil tycker jag. Han kröp ju inte av planen direkt liksom.
Nej, men trött, alltså. Det är en sista VM-kvalmatch. Direkt avgörande om man ska vinna borta mot Spanien. Birro pratade om det förra gången, att här ska det målas upp för hjältar. Jag tror inte att någon av dem tänker att de vill kliva av, utan att de snarare är förbannade. Jag ser inte varför inte Dejan Kulusevski kan spela på en kant, Foppa kan spela på en kant och så trycka upp Isak och Zlatan i straffområdet och gå något mer offensivt. Nej, man måste vinna, för det som det är sen resultatfaset i hand när vi sitter där, det är mycket enklare. Morata lägger in 1-0 i 86 eller vad det blir. Det hade kunnat bli ändå, men hade vi gett oss chansen att faktiskt vinna, för att jag tycker att andra halvlek är bedrövlig liksom. Det finns inget organiserat spel och det är många felbeslut från många människor, bland annat Janne, som landar i ett läge där vi inte tillåter oss själva att vara mer i offensiv straffområde. När det går, Spanien som vi har pratat om, det är ett blekt Spanien, det är ett svagt Spanien. De kan hålla boll om de måste, men det man inte kände igen från Sverige tidigare, det är att vi har en ganska hög press i första halvlek som gör att vi vinner boll lite högre upp i banan, men lyckas inte etablera så mycket därifrån. Men där stressar vi ju. pratar de mycket om i paus också. Man såg ju Luis Enriques ansiktsuttryck längs sidlinjen. Han var ju inte nöjd med första halvlek. Men vi kan liksom inte haka på den första halvleken och göra en lika bra. Så att den 90-minuters prestationen borta mot Spanien fanns ju inte.
Det är intressant tycker jag att Italien Gazzetta dello Sport, som har satt betyg liksom i, vad fan är det nu, 70 år, väljer att sätta bäst på en spelare som förbundskaptenen då plockar ut, varvid förbundskaptenen i fråga är den som får sämst betyg. Ja, den tycker jag kan sammanfatta läget rätt bra.
Nu får ju också Zlatan lite rubriker efteråt på grund av knuffen på Aspilicueta.
Men han blev ju knuffad på honom, eller vad fan?
Oklart, han fick i alla fall ett gult kort, vilket gör att han nu är avstängd i första playoff-matchen. Okay. Den är inte heller bra.
Nej, det är inte alls bra.
Nej.
Ska vi, om vi, apropå playoff, vi försökte reda ut, vi har ju suttit här sedan 4:30 i morse och försökte reda ut.
Han har sagt att det var ett, en AS-krönikör har skrivit att det var ett gatuöverfall på Aspilicueta. Det var det inte.
Nej, det var det inte. Men vi ska inte gå in, om vi har fattat det rätt och vi har lyssnare som kommer kommendera oss fort.
Nej, jag har fattat det här rätt nu.
Det är 12 lag sammanlagt som är inblandade i det här kvalspelet.
Och så är det.
Av de 12 lagen, efter semifinaler som spelas i enskilda matcher, blir det final som spelas i enskilda matcher, är det korrekt?
Ja.
Så kommer det då återstå sammanlagt 6 sen och sen 3. Så av de här 12 lagen som går till kval så kommer 3 gå till VM, är det riktigt?
Exakt, det är 10 gruppetter från de 10 grupperna som har varit som går vidare. Och ytterligare 3 lag, så det är 13 lag från Europa som tar sig vidare till VM i Qatar 2022. Och det saknas 3 då efter de här gruppetterna.
Nu stökade du det till det igen. Men skitsamma.
Bara det är 3 lag från playoff-kvalet.
Okej, okay. Utav de som i Europa nu pratar vi om.
Exakt.
Ja, bra.
Så som det ser ut just i detta nu, för det ska spelas fler matcher, så är det Portugal, Ryssland, Tjeckien, Skottland, Sverige, Wales, Österrike och Nordmakedonien.
Stabbiga Ryssland.
Och sen är det 4 lag till från grupperna som ska in i det här.
Ja. Okej. Okay. Har ni mer att säga om just den här matchen? Jan Andersson har ju blivit unison tyllad med all rätt under ganska lång tid. Det är väl egentligen först nu som det har kommit kritik när han har gjort det. Det har kommit kritik tidigare också, men då har de ändå liksom på något sätt tragglat sig vidare och han har liksom kommit ur det, tycker jag. Även mot Ukraina-matchen var det ju en viss kritik, men
han gör ju allt rätt fram till han byter ut Emil Forsberg. Det är ju det man kan kritisera, tycker jag.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Det då, ja, fast du gör man ju inte
kanske rätt fram till dess.
Ja, kanske att starta med Zlatan. Starta
med Zlatan är väl ändå det var inte möjligt rent fysiskt.
Jag tror inte hans fysiska status håller, för då har de bytt, för att de byter, då är det bättre att slänga in honom. Ja. Däremot borde han ha kommit in tidigare, tycker jag.
Men sen är det ju plumparna mot Georgien och Grekland som inte har känts vanliga under Jan Andersson. Det känns som att han har tidigare vunnit dem.
Men nu har vi
den är inte vanlig heller i ett förbundskaptens mått.
Nej, exakt,
mot Georgien, utan det var Albanien liksom innan dess. Att
nu har vi fortfarande den här dörren till kval öppen och möjligheterna finns ju, och det kommer en ljusspringa som slår igenom där. Vi får inte
26 november lottas det.
Ja, och skiten spelas i mars.
Så är det.
Så att det känns ju också helt...
Så då får vi hoppas att alla svenskar gör en jävla kanonvinter.
Jag såg ju, jag har ju sett mycket VM-kval i helgen som jag gillade och inte har något liv i övrigt som sagt. Så
då kanske få till en naturlig mittbackslinje också.
Ja, då låg jag kolla på Finland som ju då slår
Bosnien
borta med en man mindre i över en halvlek. De gör två mål med en man mindre.
Kylle spelar ju, städer av.
Alltså de var så jävla bra Finland så att de missar straff, de missar frilägen och ändå vinner de tre borta med en man mindre. Det är fan med VM-kval.
Ja.
Fattar du eller? Sen såg jag ju även då...
De har dock en match kvar fortfarande och kan ryka.
Nej, men de fixade det. Frankrike vann väl 8-0 mot Kazakstan. Sen såg jag ju Italien också då. Vi ska inte stanna vid det för mycket för det är inte så många andra som bryr sig lika mycket som jag gör. Men de hade ju Schweiz hemma. Psykologin där tyckte jag också, apropå som ett tema, alldeles fel. Man går tillbaka till Rom. Till Stadio Olimpico där man då hade den här magiska sommaren som man pratade om. Varenda jävla människa i RAI-sändningarna pratade i 4 timmar innan om den magiska sommaren. Vilket också är helt värdelöst och fel strategi att bygga. För det är liksom det som var aktuellt då är inte aktuellt längre i den här gruppen. Och sen låter man då Jorginho slå straffen när det är 4 kvar. Och för mig är det är så jävla uselt ledarskap. Jag älskar ju Mancini liksom. Jag vill ju basta med honom jämt liksom. Han är ju underbar på alla jävla sätt. Men här, både han, Jorginho själv, övriga spelare. Det är jätteintressant det här med energier och sånt. Vi behöver inte förhandla via liksom Agneta Sjödin-podd till slut om vi pratar om energier tillräckligt länge. Men ni fattar vad jag menar. Han har gjort mål i Chelsea på straffar sen efter EM. Men hans senaste straffar i italienska landslaget. Det är han kliver fram, ska avgöra mot England i EM-final. Alla vet att han är den straffskytten som gör sin, du vet hur han nu lägger sina straffar. Han går fram, Pitford räddar, han missar den. Nästa gång han ska slå en straff för italienska landslaget efter den missen, när är det? Jo, det är mot Schweiz, borta. Det är 0-0, det är några minuter kvar. De kan vinna den matchen och mer eller mindre bli klara för VM. Vad händer? Han missar. Nu är det exakt samma läge. Stadio Olimpico, den fina EM-arenan. Alla där, 50 000 och fan det. Varenda människa där sitter och tänker och riktar energi. Här kommer Jorginho som missade EM-finalstraffen. Här kommer Jorginho som missade straffen mot Schweiz för några veckor sedan borta. Nu är det exakt samma läge. Det är Schweiz, det är några minuter kvar. Han kan skicka Italien till EM. Jag gick ut i köket och sa till Milo, säg till när han missar, finns det inte möjligt i världen att hade du gått och blixtspelat, jag lagt hela min obefintliga förmögenhet på att Jorginho missar den straffen. Hur fan kan de skicka fram honom och slå den straffen? Alla fattar att han missar.
Hur kan alla fatta det?
Jag har ju just förklarat det för dig. Han har ju missat en EM-finalen. Han missade en just mot Schweiz under precis samma villkor. Och nu tar han bollen och går fram och ska slå precis samma läge igen. Det är klart att han missar. Man ser i ögonen när han går fram med bollen och ska lägga den på straffpunkten och skjuta. Alla fattar att han missar.
Ja, där får man väl ta Janne då. Att man får slå så länge man inte missar. Missar man så byter man. Det kanske Italien borde säga också.
Att man har missat utan på vilka typer av straffar är det han har missat.
Mm.
En avgörande straff i EM-final, ja. En avgörande straff mot Schweiz, exakt samma läge som det här.
Ja, men det är ju som vi snackade om Paulinho i Hammarby.
Vem
ja,
hade de på planen ja. Då som skulle
söka? Vem Berardi till exempel, han slog in en straff när Jorginho inte spelade i Nations League. Vem fan som helst, Bonucci har ju inte missat en straff någon gång. Han slog in alla varenda jävla gång han fick chansen.
Alltid backar, fina.
Ja. Jag ville bara ha det sagt.
Men det kan ju gå åt helvete för Italien här.
Ja.
De möter Bulgarien, eller Schweiz möter Bulgarien.
Mm.
Ja, och Italien möter Nordirland borta va?
Ja, exakt. Ja. Och Schweiz och Bulgarien hemma.
Ikväll, ja. Måndag.
Det är 2 vinster.
Ja, men Schweiz kan gå ändå för de kan göra fler mål på Bulgarien. För det vet vi vad Stoikov sa. Vad sa Stoikov? Gud är bulgar. Nu får vi se om han är det ikväll också. Ja, jag vill lämna det. Alltså jag var så jävla...
Bara kort nämnde också besvikelsen.
Men det är krysset över... mot Bulgarien. Ni har ju kryssat mot Bulgarien.
Ja, vi har kryssat mot Bulgarien och 2 kryss mot Schweiz. Det är där det.
Ja. Nej, men, det får man skylla sig själv.
Man måste också nämna Portugal i det här snacket tycker jag.
Mitrovic.
Ja, Mitrovic i 90-onde. Ja, man kan ta Serbiens spåret också, men det är dåligt av Portugal.
Ja.
Det är ett för bra landslag.
Kan unna Serbien ändå. Alltså, de har fan åkt ut på straffar.
Ja, unna kan man göra, men det är för dåligt av Portugal.
Ja.
Det var ju den matchen ifrån nian i Big Nine. Vi hamnade ju på 8 igen. Ja. Det är okej, men man vill ju slå till med nian.
Jag la in ett eget spel också efteråt. Hade en 36 kronor kvar, kastade in. Prickade in en 5. Det är inte så jävla dumt ändå.
Nej, det är fint.
Ja, men vi lämnar ju detta för nu, återkommer, jag får se hur det går i Italien-matchen, om jag överlever den skiten ikväll alltså. Och så tar vi oss till lite silly, och då kan vi börja med Östersund, apropå krisläge.
Ja, det är väl någonstans det totala slutet för dem. Vi pratade lite om, jag vet inte om det var Daily Show eller podden, om det här, när tror man att Östersund eventuellt skulle kunna vara tillbaka, okej, allsvenskan, kan de det och liknande. Och nu kommer uppgifter om att de behöver in 10 miljoner kronor innan årsskiftet. Var vid dags dato 15 november. Det är 1,5 månad exakt. Det är tuffa papper alltså. Och det är ett akut och prekärt läge. Så Mattias Rasteby som ordförande i Östersund har lite att jobba på.
De kan väl göra som de brukar göra, slå en signal till Kimber.
Ja, eller Sypen. Vad hittar de det där företaget som inte riktigt signade upp? Men det här kan ju på riktigt vara det riktiga slutet för hela föreningen, om man kan börja jobba om från.
Känns som att man har läst början. Det här tidigare, att det har varit så här.
Precis, men nu finns det inte liksom allsvenska peng eller allsvenska platsen för det jämtländska laget och kommunstöd och allt för vad som skulle tänkas, vem vill kliva in nu med 10 miljoner. Det känns nej, det känns tufft. Måste man verkligen säga. Förut hade man ju kunnat skydda det med att säga, ja, men då har vi kvar ett lag i allsvenskan i den här regionen.
Det är många trådar i det här alltså. Det är många trådar som har lirkat sig snett och konstigt när det gäller Östersund, hur de har hamnat i den här jävla situationen alltså. Det är inte bara en, det är många, många fel som begåtts längs vägen, kan man säga.
Verkligen.
Jag satt och kollade även lite grann på U21 i fredags.
Vann över Bosnien?
Ja, jag körde i Italien också och slog Irland borta. Tät match.
Ja, vi chattade ju med Emil Holm i fredags.
Ja, det gjorde vi.
Efter våran livesändning med spelkorten.
Fan. Jaha.
Han kom in i live. Det var bara att han hade usel täckning i Borås, vilket är lite udda. Att ha så dålig täckning i Borås.
Det ligger rätt långt bort Borås.
Det är framförallt i Dalar.
Och då snackade vi med honom och sa så här, ni vill bara ut och köra över Bosnien och Irland nu, de två matcherna som väntar. Och då sa han, nej, jag är faktiskt avstängd mot Bosnien. Då sa jag, då får du stå som oss dödliga och skaka tänder på läktaren. Men det blev ju ingen skaka tänder.
Nej, men de är, vad är en uppvisning? De är bra Sverige just nu alltså. De är riktigt jävla bra.
Är det en väderövergång till Poja eller?
Ja, det är det.
Ja, absolut. Ahmed Hodzic såg jag spelade ju för sitt Bosnien mot förlustmatch mot Finland. Hade det tufft kan man säga. Men Poja, ja, som är på väg till Barnsley.
Exakt, och det har han ju varit förut, men nu verkar det vara väldigt, väldigt nära. Han utsågs ju till förbundskapten för svenska U21-landslaget ungefär samtidigt som han fick sparken och bytte då jobb med Roland Nilsson.
Den så kallade twisten.
Exakt, ja, ja. Och har ju gjort det bra i U21. Men nu Barnsley som ligger i Championship, alltså andra divisionen i England. Det är ju, jag tänker mig att det är mycket, mycket pengar som lockar då också. Sen så, såklart liksom en utmaning, för det är ju inget dåligt jobb heller att ha U21.
Kostyminköp på gång.
Slips framför kan, kanske framförallt. Ja, ja. Men det är han som ska ta över klubben ihop med då Ferenc Sibila, som han kamperade ihop med i Göteborgstiden. Och då köper man loss Poja helt enkelt från sitt kontrakt. Och det finns en koppling här från klubben då Khaled El Ahmad, som tidigare var chefscout i Djurgården och rekryteringsansvarig för New York City FC Football Group. Han är numera vd i Barnsley. Okay. Så han har väl ett Sverige-öga.
Ja, och David Wernersson är klubbsekreterare i Barnsley. Ja. Så det finns en svensk koppling. Och att de har en ägarledning där Billy Bean finns med. Har ni sett Moneyball?
Ja.
Nej.
Baseballfilmen Moneyball.
Yep.
Och då brukar man ju kalla även Moneyball Teams. Men en stor baseball-ikon som är med i den ledaren.
Baseball-ligan däremot, kommer jag ihåg, polispiketen på 80-talet.
Mm, just det.
Det var ju
hårda tag.
I lagets namn med Sven Walter, fin film.
Men nej, det är de som äger klubben. Och jag vet inte om de jobbar efter de premisserna. Men Barnsley ligger som sagt dåligt till i Championship. Det vore kul för Poja att ta ett sånt jobb med Ferran och se vad som, hur det går till. Om de kan få spin på det där. Och då öppnas ju U21 upp, och första tanken när jag såg många på Twitter också, det var väl Billborn.
Mm.
Men man vet inte riktigt.
Nej,
en pusselbit ska flyttas först.
Klart att man inte vet. Men det hade varit det känns rätt. Det är många kryss i många rutor, va?
Mm. Och Billborn, som har en väldigt begränsad Instagram-aktivitet får man ändå säga, la ju upp i helgen en bild på han själv och en kompis och skrev Allsvenskan 2022. Och det var ju många som reagerade på det och tänkte, vad händer nu? Visade sig att det var BP's damsportchef och Billborn som firade att BP's damer hade gått upp till
Allsvenskan. Mycket uppgång på BP kan man säga. Både damerna och herrarna har gått upp.
Ja.
Starkt. Starkt jobbat.
Ja, får avsluta lite i moll, för att det kom precis breaking news om att Malmös hedersordförande Bengt Madsen, det är nog många som känner igen honom, har avlidit efter en korttidskamp mot cancer.
Fan.
Blev bara 79 år gammal och var ju ordförande mellan 99 och 2010. Många känner säkert igen honom då han var en av de stora ledarna i svensk fotboll på den här tiden, den gode Bengt. Vi får väl alla tänka på honom så här i slutet av avsnittet, vad han gjorde. Jag ser redan på Twitter att det är många Malmö-supportrar som skriver om vilken ikon det var. Och verkligen en stor profil.
Absolut, alla tankar går naturligtvis till de närmsta och de kära runt omkring där.
Har ju varit med de åren när de faktiskt låg i Superettan, tog upp dem till Allsvenskan och sen slutade två och sen vann 2004.
Mm.
De skriver fint i Kvällsposten, tycker jag, om han såg med sin sociala kompetens alla medarbetare, visade empati och hade en egen relation till varje spelare. Åtskilliga är också de spelare som Bengt på ett eller annat sätt hjälpte på ett personligt plan, inte mest hemvändare från utrikes proffsliv. Ja, men de är helt oersättliga människorna som jobbar liksom strax in till strålkastarljuset under lång tid. Ja, det var tråkigt att höra.
Läste ni nyheten om att Qatar vill hyra in fans till VM?
Nej, fy fan vad äckligt.
Hyra fans till vilket lag?
Nej, men bara överlag. Qatar är, säger en 15-årig qatarier till Daily Mail. Vi är blyga, vi behöver hitta supportrar till VM. Och då har de satt upp att det skulle letas upp 4000 fans som skulle kunna vara med och hjälpa till och heja på både Qatar och andra lag.
Det är väl ungefär, man ska inte jämföra det, men jag såg också att Gula väggen finns det någonting som heter, som konkurrerar om svenska supportrar ihop med Camp Sweden, och att det drivs som ett företag.
Det drivs som ett AB av Lasse Richts son Andreas Richt.
Okej, tänkte att du skulle hänga ut honom, men...
Va? Ja, han är redan uthängd nog.
Jo, men ja... Det känns väl så där att man tror att man ska kunna driva en supporterförening som ett AB.
Nej, det är ju vidrigt.
Ja.
Ja, det känns fel, va?
Ja, och man krigar och de är liksom osams sinsemellan också, båda supportergrupperna, för att de drivs av olika medel bakom och hur de ser på supportkultur.
Kan man säga att medelåldern det är ju... på läktaren, den svenska delen, var något högre när de här solkustgubbarna...
Man ska ha råd att åka till Sevilla.
Jag tror inte att de hade åkt dit, de bor där typ på vintertid.
Eller Sevilla, som Kim envisades med att säga.
Jag tycker det är också svårt att uttala. Jag tycker det är jättejobbigt stad att uttala. Usch, jag säger fel jämt.
Sevilla.
Ja, det är helt stumma L, va?
Dubbel L blir väl J. En så.
Sevilla.
Nej, det är inte det.
Sevilla.
Sevilla. Okay.
Tror jag i alla fall. Ja, ska vi köra?
Ja, du plockar fram den där igen. Den är ju som jävla
Sevilla.
Ja.
Google Translate.
Sevilla.
Ska vi se.
Kan man ställa en fråga till er om allsvenska?
Om du vill.
Kommer Degerfors klara sig kvar?
Efter kvala, kval, va?
Ja. Har du den där så vi får höra hur...
Kan vi reda ut det här med
det? Kan vi börja på engelska för att höra hur låter.
Nu kommer det.
Vänta. Måste bara höja så att det är max här.
Måste höja
Seville.
Va?
Seville.
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 Nej, det är en jättefull engelska. Ja. Så där låter man ju inte nyss.
Ta Spanien.
Men jättepackar sig ju.
Sevilla.
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 Du inte...
Sevilla.
Du måste vara nyktra när de spelar in det där. Det är ju tappat.
Det är en dataröst.
Ha? Sevilla.
Nej, det kommer
jag aldrig.
Det där är ju rödvina.
Sevilla.
Det var nykter svensk.
Sevilla.
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 Äntligen. Sverige är bäst alltså. Ja, vi rundar väl av det här då. Sen så gaskar vi ändå upp oss.
Men du ska nämna Degerfors. Vi har fått otaliga DMs om det, Biro.
Det har vi ju inte fått.
Jo, jag lovar.
Nej, jag har inte sett någonting.
Vi har fått massor.
Ja, okay. Både ris och ros som vi säger så här i inledningen, va?
Ja, men ta bara vad du,
ja, men det är
vad du vet.
Mjällby och jag ska ju runda av med yttersta samförstånd. Hade ju många och långa samtal med dem i helgen. Otroligt fina på alla sätt och vis. Och det har varit klart länge. Och sen så ska jag kliva in i Degerfors 2022 och ihop med en del andra göra en del saker som förhoppningsvis kan få de som håller på Degerfors att få upp både ett och annat nytt rödvitt fönster mot klubben och mot supporterskapet och sådär. Styra upp lite ihop med andra och inte dra så mycket själv. Det ska bli jättekul.
Härligt.
Så får vi se vilken serie Degerfors spelar i 2022. Men jag är där ändå. Så det ska bli kul. Så det är jag jätteglad och tacksam över. Och tack till Mjällby för den här tiden jag fick vara där. Det var finast på alla sätt och vis. Alltså. Har man fått Hasse Larsson att gråta efter en text, då har man fan gjort någonting bra. Alltså. Vi är som sagt återigen till alla Malmö-supportrar när det gäller Madsen där. Skicka med alla tankar och böner om man ägnar sig åt sånt. Eller tända ett ljus och bara skänka varma tankar. Och, som man säger när man går in på ett AM-möte, stilla ner sig en liten stund. Det kan vara nyttigt ibland. Tack för att ni har lyssnat. Vi är tillbaka på onsdag. Imorgon ska vi till Årsta och träffa Milos, va?
Ja. Stämmer.
Ser vi fram emot.
Vilken tid var det?
Förmiddag, va?
Det är du som har bokat.
12.30 tror jag.
Ja, efter lunch. Det är bra. Är man trycker
eller mitt i lunch är man.
Ja,
trycker upp förmiddagen.
Ja. Ja, det ska bli roligt. Men sen rullar vi på precis som vanligt och så är det allsvenskan snart igen. Tack för att ni har lyssnat och ta hand om er så länge.
Ciao, ciao.
Ciao.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.